Möte med Jesus har jag skrivit här. Möte med Jesus. Ja, det är någonting som vi behöver allihop. Och jag behöver ha ett möte med Jesus. För det är ju det som mötet med Jesus, det är det som liksom ger det kristna livet innehåll och liksom och glädje. Och att det och en mening med ett, överhuvudtaget att få möta Jesus, den här personliga relationen med Jesus Kristus. Och tack kära Jesus att du ska vara med här på den här predikan. Den ska inte bli så lång har jag tänkt mig. Men du ska få vara i centrum. Amen. Jag lovar skärpen i fredags att jag inte skulle predika för länge. Nu är han ju inte här så att han kanske kommer, ja. Ja, han smet iväg när han fick se mig där borta. Han hade nog lite dåligt samvete kanske. Jag vet inte. Men i alla fall, jag ska utgå från Lukas evangelium. Ni vet Lukas, han var forskare, han var läkare. Och det står i Lukas första kapitlet, första till fjärde versen. Skriver Lukas så här att många har sammanställt en skildring av de händelser som fått sin uppfyllelse ibland oss. Enligt vad det som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Lukas evangelium, det bygger alltså på ögonvittnesskildringar som är nedskrivna i kronologisk tidsordning. Och syftet, det är att bekräfta det som hänt. Liksom att den här Teofilus, det var en man som levde, jag vet inte riktigt, men det var i alla fall inte i jude, utan han var utanför, han var en hedning inom citationstecken. Han hade hört att det har hänt någonting där borta. Han hörde en massa rykten, en massa berättelser. Då kunde man ju fundera på, allt man hör, är det sant eller hur är det? Då skickar han iväg Lukas. Då får man liksom undersöka, hur är det här? Och Lukas, han var forskare, han gjorde det här grundligt. Han intervjuade ögonvittnen. Han skrev ner noga i kronologisk ordning. Och syftet var att bekräfta att det är det som Teofilus hade hört. Det är sant, det är tillförlitligt. Och det här, det gör att uppgifterna i Lukas, det är man helt säker på. Det är som det står alltså. Och Lukas han börjar och berättar då om Jesus. Vad är det då det märkliga med Jesu person? Lukas han börjar och berätta om Jesu födelse och barndom. Och det är en spännande berättelse. Vi kan se hur Gud talar till olika personer. Till exempel Maria, Jesu mor. Han skickar dit en ängel Gabriel, han talar till henne. Elisabet, mor till Johannes döparen. Exempel på personer som hade samband med det här. Hur kunde Elisabet veta att Maria skulle få ett barn när hon var så tidig och kom till henne? Hon sa, du är välsignad. Det var en som hette Simon, mannen i templet. Det läser jag en bit av. Från Lukas 2:25 och fortsättningen. På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst. Och den heliga ande var över honom. Och av den heliga ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens smorde. Ledd av anden kom han till templet och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som var sed enligt lagen tog han honom i sina armar, prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid så som du har lovat, ty mina ögon har sett din frälsning som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Simon, han kom där i templet och han var en person som gick han hade andens ledning. Kanske inte förstår riktigt vad andens ledning är, men Simon, han fick information från Gud och han hade blivit lovad det som det stod att du ska inte dö förrän du har sett honom som vi väntar på. Hanna, det var en annan kvinna som också var i templet väldigt mycket. Också personer som varit inblandade här. Lukas, han säger vidare när Jesus var barn och pojken växte till, fylldes av kraft och vishet och Guds välbehag vilade över honom. Det var ju Jesus liten och han liksom växte upp. Och när Jesus blev 12 år, vet ni, det skriver Lukas i 2:46. De var ju gick till templet under påsken. Och ja, jag vet inte hur pass de såg efter barnen, men efter 3 dagar så upptäckte de att han inte var med, som man kan ju fundera på, men ja. I alla fall efter 3 dagar. Nej, det tog väl inte så. Det tog 3 dagar att hitta honom. Men i alla fall, de trodde att han var med på vägen hem, men han var inte det. Efter 3 dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade på dem och frågade dem. Och alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar. Och så står det i vers 52. Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor. Det var liksom Jesus som barn, han växte upp. Och så var det ju som så, kan vi se i Lukas här, att när Jesus var omkring 30 år gammal, då började han uppträda offentligt. Och här kommer det något våldsamt häftigt alltså. Det står så här. Vid gudstjänst i Lukas 4:14-22 ska jag läsa så småningom. Det var alltså att vid gudstjänsten då i synagogan, som är judarnas kyrka, där läste Jesus ur Gamla testamentet. Och Gamla testamentet, det är ju den delen av Bibeln som fanns på Jesu tid. Och stycket som han läste här, det handlar om Jesus själv. Fastän det stycke, det hade varit skrivet flera hundra år tidigare. Står så här. I andens kraft vände Jesus tillbaka till Galileen. Och ryktet om honom gick ut i hela trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret där den hade vuxit upp. På sabbaten gick han in till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade, är inte han Josefs son? Jesus, han gjorde stort intryck på människorna. Rykte om honom, det gick ut över hela trakten. Och de häpnade över det nådens ord, står det, som utgick från hans mun. Jesus, han läste profetian. Sen sa han, Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Vilken reaktion det blev. Vers 28 och 30, där neråt där, då ser vi, det blev ursinniga. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på, och de ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jesus, han kom för att tjäna de fattiga, de fångna, de blinda, de förtryckta eller betryckta, som en annan översättning säger. Jesus, han hade en enastående gemenskap med Gud. Hans livsuppgift var inte lik någon annans. Jesus ville, och han vill möta oss, han vill möta mig i mitt allra djupaste, i våra allra djupaste behov, både andliga och kroppsliga. Därför kom Jesus, därför var han satt här. Han vill möta oss, han vill möta mig, han vill möta var och en, han vill möta varenda människa här i Smedjebacken. Jesus och människorna. Vad för slags människa var Jesus? Ja, det går att få reda på en hel del om en person om man lägger märke till vad han gjorde och hur han bemötte andra. Här ska vi se på några händelser som inte bara visar vad Jesus gjorde, utan också säger en hel del om hur han bemötte andra människor. Om ni hinner med att slå upp Lukas 13, så kommer jag att läsa från den 10 till den 17 versen. Det står så här. En sabbat undervisade Jesus i en av synagogorna. Det fanns en kvinna som hade haft en sjukdomsande i 18 år. Hon var kråkryggig och kunde inte räta på sig. När Jesus såg henne kallade han henne till sig och sa till henne: kvinna, du är fri från din sjukdom. Och så la han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud. Men synagogens föreståndaren blev upprörd över att Jesus botade på sabbaten. Och han sa till folket: 6 dagar ska man arbeta. Kom därför och bli botade på den, och inte på sabbaten. Då svarade Herren honom: ni hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den? Men denna kvinna, en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år, borde inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten? Vid de orden skämdes alla hans motståndare, men allt folket jublade över alla underbara gärningar som han utförde. Här botar Jesus en krokryggig kvinna. En kvinna av böjd rygg, vad jag tänker mig. En tant som bodde i Hagfors. Vad hette hon nu? Linnea Smith hette hon. Hon gick alldeles så här. En krokryggig kvinna som var sjuk i 18 år. Ryggen var böjd, hon kunde inte räta på sig. Och så fick Jesus se henne. Då ropade på henne. Jesus såg henne. Hon var sedd. Jesus, han ser till människor. Jesus fick se henne. Han gav henne hopp när han sa: kvinna, du är fri från din sjukdom. Jesus la händerna på henne. Och kvinnan, hon fick en beröringspunkt med Jesus. Och hon blev botad. Fanns det också en synagogsföreståndare i närheten? Han gick i taket direkt, alltså. Han var en lagens man. Ja, Jesus kunde ju också lagen. Men synagogsföreståndaren, han började gräla på folket. Och han talade om minsann för dem vad lagen sa: 6 dagar ska man arbeta. Kom därför att bli botade på dem och inte på sabbaten. Ja, här var det ju plötsligt ett problem. Det blev konflikt. Jesus hade faktiskt botat kvinnan på sabbaten. Men jag tycker att Jesus klarade av den här konflikten på ett vis sätt. Han sa precis som det var. Ni hycklare, sa han till dem, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller åsna från krubban och leder bort och vattnar den. Men denna kvinna är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Borde inte hon få bli löst från sin boja på sabbaten? Det tycker jag var ett mycket bra svar. Och det som gjorde sken av att följa lagen till punkt och pricka, de skämdes. Och folk blev glada och jublade. Och jag tycker att det säger en hel del om Jesus. Jesus, han brydde sig om människorna. Han blev berörd och han berörde dem. På ett annat ställe, det berättar Lukas om när Jesus gav mat till 5000 personer. Sammanfattningsvis så var det ju så att folk samlades i stora skaror kring Jesus när han var ute i ödemarken. Han predikade för dem och han botade deras sjuka. När det började bli kväll och alla var hungriga så ville de 12 lärjungarna skicka iväg folket. Men Jesus, han välsignade de få bröd och fiskar som lärjungarna hade så det räckte till alla. Här fanns det 5 bröd, 2 fiskar, minst 5000 människor var samlade. Det var säkert fler, för det står att det var 5000 män, och det var nog inte bara män som var samlade. Jesus, han välsignar maten. Lärjungarna delar ut och det blev 12 korgar över. Vilket intryck får du av Jesus när han gör det här? Mig säger det att Jesus har förmåga att fylla våra behov. Ja, det visar på omsorg och jag tycker det även visar på lite humor. Tänk att lärjungarna, de fick varsin korg med mat alltså. De fick ju mer än de kunde äta upp. Vet ni vem en kollaboratör är? Jag slog upp ett ordbok igår. Det vill säga en person som samarbetar med en ockupationsmakt. Och det fanns en sån som hette Zacchaeus. Han fick en gång besök av Jesus. Om vi läser Lukas 19, 1-10 versen, står det så här. Jesus kom därför in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Zacchaeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull, ty han var liten till växten. Då sprang han i förväg, klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Och om jag bedragit någon ger jag honom 4 dubbelt tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Zacchaeus, han var tullindrivare. Han samarbetade med den romerska ockupationsmakten och han drev in pengar åt fienden. Själv så blev han rik på det, och därför var han hatad och föraktad av folket. Han tog liksom lite extra pengar, va? Hur bemötte Jesus Zacchaeus? Ja, Jesus, han såg på honom. Jesus bemötte honom vänligt Han bemötte honom med respekt. Jesus ville faktiskt vara gäst hos Sackeus. Och det här mötet som Sackeus fick med Jesus, det förändrade honom radikalt. Sackeus, han blev helt förvandlad. Det som hörde på honom förutom Jesus, de trodde nog knappt sina öron när Sackeus sa: Herre, hälften av vad det jag äger ger jag åt det fattiga. Och har jag bedragit någon, ger jag honom fyradubbelt tillbaka. Människorna, ja, de tyckte ju att Jesus var helt knäpp, som gick hem till en fiende. De blev förargade och muttrade. Han har tagit in hos en syndare. Och när vi ser på hur Jesus handlar med Sackeus, då förstår vi att Jesus inte dömer ut människor. Han låter alla få en ärlig chans. Och för den delen, om det behövs, en chans till. Jesus, han visar kärlek till människorna. Och Jesus, han har inte förändrats. Samma Jesus då som nu. När Jesus träffar människor blev det en stor förändring för dem. Vad var det som förändrade deras liv? Ja, jag tror att det var först och främst att det var Jesus kärlek som förändrade deras liv. Med den som grund så vågar han kritisera högt uppsatta i samhället. Och han tog sig tid med vanliga människor. Nu ska jag sjunga en sång här mitt i predikan. Och under tiden här jag sjunger den, ta dig då tid en stund här. Och så funderar du på, vad tror du skulle hända med dig om du fick ett möte med Jesus? Om du fick möta med Jesus. Fundera på det medan jag sjunger en sång.
Kom nära mig, du människobarn, kom nära mig. Du finner vila i min famn, kom nära mig. Jag skapat himmel, hav och jord och dukar nu för dig mitt bord. Kom nära du som hungrar, jag vill mätta dig. Kom nära du som tveksam är, kom nära mig. Du som mig vet var vägen bär, kom nära mig. Ett evigt liv jag dig beskär, till himmelen jag vägen är. Kom nära mig, du tvivlande, kom nära mig. Kom nära du som sorgsen är, kom nära mig. Du som på tunga bördor bär, kom nära mig. Jag bar en gång ett kors för dig, så innerligt jag älskar dig. Kom nära mig min vän, och jag skall bära dig. Kom nära du som slagen är, kom nära mig. Du som av synd bedragen är, kom nära mig. Jag känner dig och har dig kär, se mina händer märken bör. Kom nära mig min vän, och jag skall bära dig. Du till himlen nå en gång, kom nära mig. Vill du ta del i lammets sång, kom nära mig. Vill du stå brud i himmelen, så klär dig i försoningen. Då skall för evigt du få vara nära.
Ja, det låg auktoritet och kraft i Jesu ord. Han vågade tala kritiskt till högt uppsatta i samhället. Och han hade tid med vanliga människor. Han brydde sig om var och en som behövde hjälp. Han till och med uppsökte sådana människor som Zacchaeus för att ge dem ett nytt liv. Ja, det var Gud själv som sände Jesus hit till jorden. Gud vill att alla människor ska få ett nytt, rikt, meningsfullt liv. Gud vill ge alla nytt liv. I någon predikan jag har längre fram, då ska jag ta upp sådana här rubriker som att Jesus berättar om en förlåtande far. Jesus dog och segrade. Och Jesus lever idag. Och det finns erbjudande som går ut. Kom och se. Jesus, han vill möta var och en av oss. Och lite längre fram, då ska jag ta upp de här rubrikerna lite mer grundligt. Förlåtande far, dog, segrade, lever idag. Ja, det är grunden för kristen tro. Och Jesus, han står här vid hjärtas dörr och bultar. Och som vi sagt här förut i Smedjebakkyrkan, hjärtats dörr, den har endast ett handtag. Och det handtaget, det sitter på insidan. Det är du som bestämmer. Lasse Larsson, han sa här vid sopplunchen i fredags att han hade inte hittat sitt handtag ännu. Men jag är helt säker på att det finns där. Det finns i varje människas hjärta. Och ge dig själv en ärlig chans att möta Jesus. Ta reda på så mycket som möjligt om honom. Läs Bibeln, läs god kristen litteratur. Lyssna till predikningar. Ja, det finns 103 stycken att lyssna på, till exempel på våran hemsida. Pröva att be till Jesus. Jesus, han har lovat att den som söker också ska finna honom. Umgås med kristna vänner. För Jesus, han vill ha ett personligt möte med mig. Och han vill ha ett personligt möte med dig. Och det är just det här personliga mötet med Jesus som gör att tron håller. En död tradition, det håller inte. Det går inte att leva på mammas eller pappas eller någon annans tro. Jesus, han vill ha ett personligt möte med just dig. Ibland kan det här beslutet att öppna dörren till hjärtat, det kan kräva en hel del mod och kanske till och med viss prestigeförlust. Ofta har vi människor satt upp ett skal. Kanske spelar vi en rollfigur som ger oss en viss trygghet. Men det som är bra, inför Jesus behöver vi inte spela något rollspel. Han känner oss precis utan och innan. Leta rätt på ditt dörrhandtag på hjärtas insida. Öppna dörren och släpp in Jesus. Det är min rekommendation i den här predikan idag. Och som sången jag sjöng där, vi får komma nära Jesus. Tack kära Jesus att du lyssnar till vårt hjärtas bön. Och det behöver inte vara så märkvärdigt, utan jag bestämmer mig för, okej Jesus, jag vill ge dig en ärlig chans. Jag vill pröva dig. Och jag tackar för att det står det, att du står utanför hjärtas dörr och bultar. Om någon hör rösten, om någon hör dig och öppnar dörren, då ska du gå in till honom och hålla måltid med honom. Eller henne för den delen. Det är inte bara för män utan också för kvinnor. Du är till för alla Jesus. Och jag tackar dig för att du vill att många människor här i Smedjebacken ska få bli frälsta och komma till tro på dig. Amen, Jesus. Amen.
Bosse, ta fram den bästa sången. Då vet ni vem det var. Oj, Per. Men du har väl hört den, så du var trött på den. Jag var hemma till Per en dag här i Gubbo. Han vet ni vad han hade på lagårsväggar? Två stora sådana här högtalare som de har på islanen bakom och på ishockeyplanen. Vet ni, sådana här två stora stuter. Och han spelade Jesus, han är svaret, så det hördes nog upp till Gubbo. Gött och väl, alltså det. Det hördes nog halvvägs till Smedjebacken, tror jag.
Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra. Om du bär på frågor som du ej har svaret på, missmod hotar gripa dig och ingen hjälp du får. Minnen du vill glömma ger dig ångest i din själ. Men en sak vill jag säga, gör allt det med. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra idag. Om du har bekymmer som ingen råd ger, himlen är så mörk och grå och ingen sol du ser, kan hända du ej vet det, men Guds ord är alltid sant. Och allt som han har lovat håller också han. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Han har makt att göra under än idag. Jesus, han är svaret för vår värld idag. Har makt att göra under en idag.
Ja, det är sången jag tycker är den bästa. Och det bästa, jag tror att det här stämmer alltså. För Jesus, han är svaret för Smedjebacken. Han är svaret för oss, varenda en av oss är. Och livet med Jesus, man blir liksom inte fullärd på en gång, utan det är en vandring. Och vi får ta till oss mer och mer honom. Vi får ha den här personliga relationen. Och vi ska läsa i Bibeln, och Lisa ska få på läsglasögon med. Jag har med bilen så vi får se och läsa. Ja, vi fortsätter tillsammans med Jesus här, och så vänder vi upp och ner på Smedjebacken tillsammans med honom. Tycker du inte det? Ja. Det gör vi. Nu dricker vi kaffe, tycker ni inte det? Ja, gör vi.